Nu går vi in i fjärdedelen av Benjamins landskamper som vi har avhandlat i tre tidigare avsnitt. Och den här gången ska vi till januari 2018. Till svinkalla Minsk, den vitryska huvudstaden. Till en U17-turnering som finska landslaget var med i, där man skulle spela fem hårda matcher mot olika motståndare. Och man hade lottats in i en grupp mot lag som Belgien och hemmanationen Vitryssland och Litauen. Ja, vi ska prata om matcherna, men också om vad som händer mellan matcherna och sånt när man befinner sig i ett så märkligt land på en så kallad årstid som Vitryssland i januari. Förra gången var EM-kval på hösten, men nu rör vi oss till januari och en träningsturnering inför nästa runda av kvalen i Avancera till, som skulle spelas i Portugal. Men det kommer vi till senare, för nu stannar vi som sagt till här i januari när ni är i Vitryssland för en turnering mot flera andra landslag. En årlig turnering i Minsk, den vitryska huvudstaden för U17-landslag som har ordnats sen 2005. Det här året när du spelade så var också Finland med i den turneringen.
Ja, Finland brukar väl ofta vara med i den turneringen, och det var som sagt lite förberedelse inför resterande delen eller andra delen av EM-kvalet som vi hade tagit oss vidare till, där vi hade lottats in i en grupp mot Portugal, Slovakien och Schweiz, och det skulle spelas på Madeira, men här fick vi förbereda oss i Minsk och Vitryssland med en turnering då. I den turneringen hade vi lottats in också i en fyrlagsgrupp, och där hade vi då Belgien mot oss i öppningsmatchen. Vi hade sen Litauen mot oss i andra matchen, och så i tredje matchen hade vi faktiskt lottats mot värdnationen Vitryssland själva, som brukar vara ganska starka på hemmaplan i den här traditionsenliga turneringen.
Hur tar man sig till Vitryssland då? Är det direkt flyg från Helsingfors? Vi ska väl säga att det här var på den tiden då Vitryssland fortfarande hette Vitryssland. Vi ber om ursäkt om någon blir upprörd över att inte vi säger Belarus varje gång vi uttalar det landet nu, för det är väl som man säger i dagsläget. Men ja, är det flyg från Helsingfors gissar jag?
Ja, det var flyg från Helsingfors som gällde. Det var ett riktigt svagt, litet och svagt och ynkligt flygplan som det såg ut att vara. När man satt i det flygplanet kändes det som att det skulle explodera vilken sekund som helst. Bara skaka och lät högt, och luften var dålig och varmt och allt möjligt. Så, ja, dessutom behöver man visum för att slippa in i Vitryssland då. Och på flyget fick vi några sådana papper vi skulle fylla i dem med en massa personuppgifter och ärende, vad vi hade för ärende till Vitryssland och vem som hade bjudit in oss. Så fick vi skriva då att Vitryska fotbollsförbundet har bjudit in oss för att spela en turnering där. Och jag tänkte gå riktigt dåligt för mig. Jag var klotta en massa vatten. Jag spillde ut en hel vattenkopp, min kompis vattenkopp, Noahs vattenkopp. Jag försöker ta hans vatten när jag var så törstig. Och så slutade med att jag spillde ut över hela min, över hela min papperslapp till visum. Så man var ju orolig där över vad som skulle hända vid gränskontrollen när man skulle in i landet. Men jag dög nog, fast det var rejält skadat och skrynkligt det visum med papperslappen. Men jag slapp nog som tur in i Vitryssland där. Vem vet vad som skulle ha hänt om de skulle plocka mig i tullen. Man kanske ännu skulle vara kvar där eller i fängelse eller vad som helst.
Var i Vitryssland bodde ni då? Var i centrala Minsk eller var utanför?
Det var nog ett stort, maffigt och pampigt och högt hotell i centrala Minsk. Där jag tror att alla lag bodde på samma hotell, så det var ganska häftigt att alla spelare från alla lag skulle samsas där i samma hotell, men det var nog så enormt stort med tusentals rum, så räcktes nog gott och väl med plats åt alla där. Ja, det var ett, som sagt, pampigt hotell, men det var lite problematik nog in på rummen, och där var inte lika väl fungerande och pampigt alla gånger. Jag minns vi hade, jag bodde med Noah Nurmi då, och vi hade problem med vattnet på rummet. Varje gång man duschar eller någonting, så det måste vara någonting fel med avloppen eller någonting, för vattnet bara samlades på hög på rummet och gick nästan upp till knäna där till slut, för det som torkade aldrig eller rann aldrig ner i avloppet där till en början. Så hela vässan var ju permanent översvämmad hela turneringen, och det var dessutom en ganska lång turnering det här. Vi var väl där igen 11-12 dagar tror jag i Vitryssland, så det var längre än vad de här landslagslägren och turneringarna hade varit tidigare. Men ja, hotellet hade man i alla fall vässan och duschrummet, badrummet permanent översvämmat hela turneringen.
Ja, Vitryssland i januari, 11 dagar, det låter ju faktiskt väldigt exotiskt och märkligt. Det är väl inte alla som vistas i det landet den årstiden. Och vi får väl återkomma till lite hur livet och vardagen ser ut, vad du har nu kunna se på sidan av fotbollen, men vi får väl stanna till lite nu och då, men vi ska gå in på fotbollen också som ni spelar. Och ni skulle ju första matchen spela mot Belgien, sa du, och visst var det så att ni hade en lite skadedrabbad och annorlunda trupp än vad ni tidigare hade haft. Det var väl så att Noah Nurmi skadade sig inför premiärmatchen i den här turneringen till exempel, och du fick bilda mittbackspar med någon annan spelare.
Ja, vi hade ju bildat framgångsrikt mittbackspar under EM-kvalet och tidigare, men jag fick spel med lite andra spelare här då också. Det var, utöver Noah också, var många viktiga delar av landslaget och startelvan från EM-kvalet som fattades här. Det var andra som var skadade också. Någon var väl som inte deras klubbar låta komma iväg på den här turneringen. Så man lite annorlunda och lite svagare trupp, får man vara helt ärlig med att säga. Men vi hade EM-kvalen både före och efter den här turneringen. Men ja, går man in mot Belgien så ska man ju önska att man har starkast möjliga lag. Vi kom till hallen, minns jag. Noah blev ju hemskickad från den här lägret då, i och med att han blev skadad på träning. Men han hade lämnat kvar sig en kubus plastpåse. Jag vet inte varför han hade med en sån, men han hade väl bara haft någonting som behöver vara en plastpåse, en sån. Och vi brukar ju normalt sett på de här landslagslägrarna få en sån här skopåse med, eller ja, Finlands bollförbunds logo på det, att ha skor i och benskydd i matcherna. Men av någon anledning fick vi inte med såna, eller vi blev inte tilldelade någon såna skopåsar här i Vitryssland, så vi fick bara ta vad vi själva hade till matcherna. Jag hade ju räknat med att man skulle få med en sån här skopåse då, så ja, istället för en sån fick jag ta den här Noahs kubus plastpåse där jag kom till matchen. Och det var ju lite så där, de filmade ju till och med, ja, de här matcherna filmades ju och livestreamades på YouTube och finns ju ännu kvar där om någon vill gå in och söka på dem, så hittar man dem säkert. Men de filmade också när man kom in till arenan och sånt. Och ja, man kan ju tänka sig hur jag brukar se ut när fotbollsspelare kommer in till, kliver ut ur bussen och in till arenor. Det brukar vara hörlurar och Louis Vuitton-väskor och märkesväskor och allt möjligt vad de har. Men själv kom man med en kubus plastpåse där med skorna i, så man såg väl inte så jätteproffsig ut. Men matchen mot Belgien blev svår. Till en början gick vi dock ändå in med en tro på oss själva. Vi startade bra, vi pressade högt, nästan lite dåraktigt högt, men vi fick fram en hörna direkt i första minuten. Och på den körde vi en variant som nästan resulterade i ett 1-0-mål. Och det skulle ha varit en drömstart på match mot ändå Belgien, är ju en stor nation de senaste åren. Och här under den här tiden, det var väl 2018 på vintern det här året, så de tog VM-brons några månader efter herrlaget. eller A-landslaget, men här fick vi spel mot deras U17 alltså. Man är att ta en drömstart på matchen. Vi missar ett jätteläge. Sen missar vi ännu ett jätteläge någon minut senare. Innan Belgien tyvärr istället gör mål på deras första chans, de själva. 1-0. När vi försvarar riktigt slappt och dåligt. Hela lagen nästan framför eget mål i egen box. Och trots att vi då hade fått en drömstart mot stora, starka, stygga Belgien så ligger vi ändå under 1-0 efter 5 minuter. Det var uppförsbacke direkt.
Hur pass skild de säger åt mot er? Var de bättre på allt eller var de bättre tekniskt eller fysiskt? Eller vad skulle du säga? Var det något område ni var lika bra som de på eller var de bättre på allt?
Ja, alltså de var väl kanske lite bättre på allt egentligen, men själva matchen blev sen ganska jämn, så inte tyckte jag att det var som på det sättet så stora skillnader på oss, men det var väl den här effektiviteten som blev den stora skillnaden. De gjorde mål på deras chanser, vi gjorde inte mål på våra, som blev tydligt här redan inom de 5 första minuterna eller något sånt, då vi hade missat 2 jättelägen och Belgien gjorde mål på deras första chans. Matchen fortsatte ju efter det här 1-0-målet och vi spelar fortsättningsvis bra. Ganska jämn match, skapar chanser, 0-0 i paus. Vi har ändå en ganska positiv känsla när vi går in i paus och känner att ja, vi har släppt in 1 mål, men vi skulle lika bra kunna leda den här matchen. Så det är ingen orsak att börja ändra något här, vi kan fortsätta likadant. Så är det stor chans att vi får med oss ett bra resultat här från matchen.
Men fast ni tror att ni hänger med så rinner Belgien ändå ifrån och gör fler mål i andra halvlek.
Ja, tyvärr. 10 minuter in i andra ungefär så gör Belgien 2-0. Det var väl någon fast situation det här. Lite lös boll som hamnar utanför straffområdet. Jag minns att ingen som var framför mig gick och försöka block det här skottet som var på väg och kom från deras spelare utanför boxen, så jag måste ju kliva fram, jag då sätter press på honom och den här spelaren skjuter då, men får en dålig träff på bollen som råkar bli en drömpassning då istället. Bollen hamnar rakt i luckan där jag har, eller som har öppnats när jag har gått upp för att täcka skottet, och där råkar det befinna sig en anfallare då som är ja, eventuellt på gränsen till offside, kan ha varit offside, vem vet. Men han får bollen då helt fri framför mål och behöver bara placera in 2-0 från nära håll. Så det var som otur där då med 0-2 i baken. Och kort därefter kommer sen också 3-0 då. Det var väl ett skickligt belgiskt anfall som var svårt att stoppa. Och där är ju den matchen då över. Det var en ganska jämn match. Men Belgien går upp i 3-0. Lite tur, lite skicklighet. Eller lite mer skicklighet än oss framför mål. Så 3-0 efter ja, mitten av andra halvlek. Och sen börjar väl båda lagen byta så det, och matchen tappar tempo och blir ganska hackig. Och så det, och Belgien gör sen ännu 4-0 på slutet. Och det blir väl slutresultatet då, 4-0 till Belgien. Och ja, som jag sa, vi gjorde en helt okej match. Inte tyckte jag själv, jag upplevde inte att vi skulle ha varit så mycket sämre än Belgien, men 4-0 på tavlan, det var den här effektiviteten som var den stora skillnaden, men det blev nog onödigt fula siffror kan man tycka. Ja, vi, med lite tur skulle vi ha släppt in mindre mål eller åtminstone gjort någonting själv, men det var ganska så typiskt för när ett mindre lag spelar bra mot ett storlag, att storlaget ändå vinner för att de tar vara på sina chanser som inte det mindre laget, lilla Finland ju i det här fallet, men ja, kändes ju lite orättvist att det blev 4-0 här.
2 frågor, hur gick det då personligen för dig, tyckte du, om du jämför med vad du stod i prestation till, i konkurrens med dina lagkamrater, och finns det någon i det belgiska laget här som har tagit steg framåt och som vi känner till i dagsläget på den stora eller den största europeiska scenen?
Ja, jag tyckte själv att jag gjorde en helt okej match, och när jag kollade igenom den här matchen, spolade igenom igen här nu inför det här avsnittet, så får jag väl stå fast vid det. Inte var väl egentligen så mycket jag kunde göra att de här målen, inte 1-0-målet sa jag att vi försvarade dåligt framför boxen, men jag skulle inte säga att det var jag som försvarade så dåligt. Sen det här 2-0-målet som jag var inne på där, ja, jag tycker jag var ganska otur, men kanske kan man se som ett felbeslut från min sida också att gå upp och lägga press där, men ja. Spela med boll, som jag nog tidigare har varit in på, eller var ju min styrka. Ja, jag noterar när jag kollar igenom den här matchen att jag spelar ju i princip aldrig enkelt när jag har bollen. Ändå lyckas jag med nästan varje av de här aktionerna jag har. Alltså jag slår många svåra passningar, men jag lyckas också med de flesta av dem. Så, ja. Jag tyckte ju en helt bra match, och speciellt vi spelar med boll så ju är många bra öppnande passningar och fina aktioner. Och ja, nu tyckte jag ju att jag höll måtte för att spela mot Belgien, inte var som att det skulle ha varit någon stor skillnad, inte mot, eller att man inte skulle platsa på den där nivån. Nu tyckte jag att jag klarade mig rätt så bra nu. Men ändå 4 mål insläppta som mittback, inte var ju kul förstås inte. Och sen motståndare, ja, där är väl en som sticker ut, alltså några spelare i belgiska ligan och så, men är väl en som har kommit längre än de andra, och är Onana, som för tillfället spelar i Everton, där han, eller dit han värvades i somras för väl en 35-40 miljoner, någonting sånt från Lille i Frankrike. Och han har väl gjort det ganska bra i Everton trots att laget går knackigt. Och, ja, han spelar också i VM för Belgien i några matcher. Och gick ju inte heller bra för Belgien i VM, men jag tyckte han var helt okej när han spelade ändå. Verkar väl kunna bli en av belgisk fotbolls framtid. Och ser ju ut att behöva en gyllene eller en ny generation som kommer att ta över här efter den här äldre generationen som har varit bra men floppar nu i VM, så han ser väl ut att kunna bli en av de bärande spelarna i nästa generation. Han har gjort det bra redan tidigare i både Hamburg och Lille på klubblagsnivå innan han flyttat till Everton. Det var rykten om att han skulle kunna gå till andra lagen Everton också, så man blev ju lite besviken att det blev just Everton där i somras, men ja, jag måste säga att han märktes nu att han var helt sjukt bra i den här matchen, och när jag kollade om den också så han var helt otroligt bra, alltså han misslyckas nog inte med någonting. Och defensiv mittfältare, han är ganska lång och sådär, som en spindel där på sittande mittfält, där han fångar upp det mesta vi kommer offensivt med tacklingar, fysik och långa ben och rätt positionering, och sen spela med boll var han också ganska felfri och bra passningsspel, och kraftfullt kan han driva fram boll i banan och ta sig förbi motståndare också. Så en ganska komplett mittfältare faktiskt, som är väl nog en av de absolut bästa spelarna jag själv har spelat mot. Han var väl nog en av de stora skillnaderna till att Belgien vann med 4-0 den här matchen. Han var nog bäst på plan.
Och sen efter Belgien-förlusten, vad gör ni då?
Nå, då skulle vi sen på kvällen tillbaks till den här samma hallen där det var dags för turneringens invigningsceremoni. De hade någon sån där officiell ceremoni och alla lag skulle vara på plats. Ja, jag minns nu inte så mycket av den här ceremonin. Det var nog några vitryska kvinnor som dansade i några märkliga folkdräkter, måste jag vara, och så delade ut en enormt stor brödlimpa eller någon slags bakverk som var helt sjukt stort till varje lag. Jag vet inte vad de tänkte att vi skulle göra med en enorm brödlimpa, men vi fick nog äta lite av den och göra vad vi ville med den i princip. Men det var nog en märklig tillställning. Jag minns att det var lite pinsamt att stå där ändå mellan, eller framför alla andra lag, när vi hade åkt på stryk mot Belgien med 4-0 där tidigare på förmiddagen. Men det var nog någon slags invigningsceremoni och lite vitrysk kultur vi fick bevittna där.
Ja, men då hade ni fått ett lite vitryskt bröd inför nästa match som skulle vara mot Litauen.
Ja, Litauen-matchen var dagen efter Belgien-matchen, så vi hade ju haft, ja, i och med att vi hade haft matchdagen innan så blev det en ganska roterad startelva, och de som hade spelat mycket mot Belgien satt på bänken till att börja med i den här matchen. Så jag som hade spelat hela mot Belgien fick ju sitt på bänken, eller inled på bänken då mot Litauen, som på pappret förstås skulle vara ett mycket lättare motstånd än Belgien och lättaste laget vi hade i gruppen också. Inte var det ju något bra, inte de här Litauen, kan man ju säga, men de försvarade sig med, ja, i princip, det var väl fembackslinje, men ibland gick det nog nästan ner mot en sexbackslinje, och ibland såg det till och med ut som en sjubackslinje. Så det var riktigt så här parkera bussen lag, det var väl enda de kunde göra i princip. Offensivt hade de inte något som hota, men inte var det nog riktigt bra på försvar heller, inte vi skapade nog flera chanser, men lyckas inte göra mål. Och ju längre matchen går, desto mer stressade blir man ju. 0-0 står det på tavlan. Jag själv blir inbytt med ungefär 20 minuter kvar som mittback. Så ja, man hade ju inte mycket att göra defensivt. Jag fick försöka bidra med att dra upp bolltempo. Bidra med att leverera passningar framåt i banan, som jag ändå var ganska bra på då, och hade lyckats bra med mot Belgien. Ja, jag kollade om den här matchen också och jag konstaterade att jag var 100% i mitt passningsspel. Jag slog inte bort en enda passning och slog ganska några bra passningar så det, som ledde till att vi skapade chanser, men inte gjorde vi mål på någonting. Jag var nära där och nickade in någon fast situation också och hade något distansskott som jag försökte mig på. Inget bet, inget lyckades gå hela vägen in i mål, varken mina försök eller några andra i lagets försök. Matchen slutar faktiskt med en 0-0, stor besvikelse. Så andra raka matchen där vi inte lyckas göra mål, och andra raka matchen med ett svagt resultat. 0-0 mot Litauen var nog inte någon man hänger upp i julgranen, även om jag nu själv som mittback inte hade som känd mig så delaktig att vi inte gjorde mål, så var ju en besvikelse förstås. Så. Ja, nu återstod bara en match kvar då i gruppen efter en svag start på turneringen resultatmässigt.
Och i sista gruppspelsmatchen skulle ni då spela mot hemmanationen Vitryssland.
Ja, jag skulle verkligen komma märkas att det var hemmanationen just vi spelade mot. Jag var på hotellet innan matchen. Skulle vi äta varje måltid på det hotellet, alltså hela de här 11-12 dagarna i Vitryssland fick vi samma mat på hotellet. Alltså till och med till frukost före matchen mot Belgien, och det var varje dag spaghetti bolognese med samma sallad till. Det var nog ärtor och bönor och någonting och majs typ. Alltså varje måltid, lunch och middag, ibland också frukost, fick vi samma mat på det hotellet. Ja, till en början tyckte man ju att maten var god där, men efter 12 dagar med samma mat i stort sett varje måltid så började man ju vara urled på det här. Men det fanns ju ett undantag när vi inte fick den här maten, och det var ju råkade sig så att det var just inför matchen mot Vitryssland när vi skulle äta där då, vår inför matchen måltid då. Hade ju förväntat oss den här sedvanliga spaghetti bolognesen då, men då, mitt i allt när vi vandrar in i matsalen, restaurangen där på hotellet, så de dukade framåt oss yoghurt med müsli bara. Det var ju märkligt tyckt vi, så vi började fråga att har hänt något misstag här nu, och frågade vi kökspersonalen, och de menar att det var beställt från vår sida att vi skulle ha mellanmål bara före matchen, att vi inte skulle vilja ha den här vanliga maten, att vi bara skulle ha mellanmål, så de hade dukat framåt oss yoghurt och müsli. Och ja, det kan ju ha varit att det bara råkar sig, men det känns ju inte som så, eftersom att det var bara den här gången hände, och det var just inför matchen mot Vitryssland. Så, ja. De menar att vi skulle äta bara något litet futtigt mellanmål istället för en riktig måltid, men vi klagade väl till oss den här vanliga spaghetti bolognesen där då till slut, så vi fick nog efter lite om och men rätt måltid och tanka i oss det som behövdes för att kunna spela ordentligt. Men ja, märktes ju som sagt att det var Vitryssland vi skulle möta, hemmanationen. Och Vitryssland är väl kanske inte ändå på pappret starkaste motståndet, men som jag sa väl tidigare här att de brukar göra bra ifrån sig i den här turneringen. Och såklart hemmanation, de hade mycket folk på plats som ville ha koll på deras matcher och stöd från hemmaplan. Och eventuellt också stöd från restaurangarbetarna på vårt hotell då. Så de hade väl spelat bra i de två första matcherna också. När jag nu kollar på laget i efterhand så var ett helt okej spelare vi mötte. Va flera som spelar idag i inhemska ligan och många i U21-landslaget. Några har vunnit titlar i Vitryssland, ligatitlar, kupptitlar och så. Det blev ju en ganska jämn match då. De spelade ganska fysiskt och hårt, minns jag. Ja, jag själv drar på mig en tidig varning. Kändes som att inte motståndarna kanske skulle ha fått gult i det läget av matchen. För det jag fick gult för var väl en liten tröjdragning på mitt plan i ett helt ofarligt läge. Så det var nog någonting man inte vill dra på sig gult för som mittback redan efter några minuter. Men det fick jag. Och kändes nog som att domaren också var lite på vitryska sidan. Men ja, det blev en jämn och väldigt chansfattig match det här. Vi hade ju 0 mål gjorda i turneringen dittills, så vi hade fortsatt svårt offensivt att skapa något på. Speciellt på offensiv tredjedel. Vi hade några stolpskott och sånt hade vi i turneringen. Och de där chanserna mot Belgien som jag pratade om, men mål gjorde vi inte. Det kändes som att ju längre vi spelade desto svårare i turneringen hade vi att skapa bra målchanser. Och så, men Vitryssland hade nu inte heller egentligen några bra chanser här inte. Fram tills med ungefär 10 minuter kvar då. Vi hamnade lite fel i vår positionering hela laget. Vi hamnade lite snett och de slår hål på oss med en genomkärare och gör 1-0. Det var en ganska perfekt den här genomkäraren. Liknar lite Messis assist mot Holland i VM-kvartsfinalen här nyligen då vi spelar in det här avsnittet. Men den sänkte oss då alltså 1-0 till Vitryssland med 10 minuter kvar.
Men där i slutet när jag har kollat på YouTube på de här matcherna så jag minns det var en sol, ja inte vet det solklar, men en ganska så tydlig straffsituation som förekom där ni inte såklart blev tilldelade straff. Kanske för att det var hemmanationen ni mött, men vad kände du där då ni inte fick straff?
Nej, man var ju förbannad förstås. Jag tyckte det var en solklar straff och vi tyckte nog hela laget att det var en solklar straff. Och jag tycker nog när man ser i repris på YouTube så är det nog fortfarande en solklar straff. Så med allt det andra också som var med maten där inför och mitt gula och några andra domslut under matchen så kände sig nog som att jag drar nog hemåt här och det märks att det är hemmanationen vi har att göra med här. För jag tror nog att det skulle ha blivit straff om det inte var Vitryssland som vi hade mot i den matchen. Men ja, det slutar ju 1-0 förlust där. Inte ens från straffpunkten får vi chansen att göra mål. Så det blev tredje raka matchen med dåligt resultat och tredje raka matchen utan mål från vår sida. Så här börjar man ju vara riktigt frustrerad och ha ganska lejdon här också. Det var sista gruppspelsmatchen så det var ju en dålig placering i gruppen. Vi kom väl tredje eller fjärde då, jag vet inte hur jag gick för Litauen i deras matcher. Men jag har svårt att se att vi ska placera oss under Litauen så dåliga som domma. Men 0 mål gjorda på 3 matcher och 1 poäng är ett dåligt facit och gick väldigt väldigt mycket emot här och speciellt i den här matchen mot Vitryssland där vi hade mycket emot oss med domslut och restaurangpersonal och allt möjligt. Men själv tyckte nog ändå att jag gjorde en ganska bra match. Alltså samma sak här. Jag var riktigt bra i spelet med boll här också. Men kanske försvarsmässigt skulle jag nog kunna försvara lite bättre. Och där räknade jag väl in målet vi släppte in också som ett läge där jag stod fel positionerad. Ja, åtminstone var jag väl delskyldig då till att vi släppte in det målet. Men ja, Annars, utöver det, gjorde jag väl själv en ganska bra match, men såklart det byggdes upp en frustration här ändå, fast man gjorde helt okej, så gick ju inte helt okej för laget, utan det gick ju rent ut sagt dåligt med 0 mål på 3 matcher och svårigheter på offensiv tredjedel och dåliga resultat. Ja, vi hamnade ju någon slags B-slutspel då, eller placeringsmatcher om de mindre glamorösa placeringarna i turneringen efter det här dåliga gruppspelet.
Och vem möter ni i de matcherna då?
Ja, i första matchen, eller första placeringsmatchen, fick vi möta Ryssland. Och i den andra fick vi möta Kazakstan. Och i den här första matchen mot Ryssland gick ju inte mycket bättre här heller inte, utan är fortsatt nog helt på samma linje som resten av, eller turneringen dittills hade hållit på. Det var ett lite annorlunda Ryssland än det Ryssland vi mötte i EM-kvalet och slog sensationell, lite bragdartat några månader tidigare, som ni som har hört på det avsnittet vet. Men det blev en tuff match här ändå. Jag fick spel från start här också. Jag spelade från start mot Belgien, hoppa in mot Litauen och spela från start mot Vitryssland. Så man började nog kännas i benen. Men ja, det blev väl en ganska likadan match som mot Vitryssland. Det här blev en chansfattig, hård kamp. Kanske ännu mer chansfattig till och med matchen mot Vitryssland. Det var en riktig 0-0-match det här egentligen. Och märktes väl att båda lagen hade många matcher i benen på några dagar. Och vi var väl många i vårt lag som var trötta och säkert liknande i deras lag. Och jag förtjänar väl nog att slut 0-0 den här matchen skulle jag säga. Det var nog en dålig match nästan av båda lagen. Och så, men såklart, vi har det mesta mot oss den här turneringen. Och Ryssland kommer med en sista försök till anfall på tilläggstid i andra halvlek och kommer fram längs vår vänsterkant, slår ett ofarligt inlägg som ja, vår högerback, ytterback, gör egentligen en bra prestation och blockar det här inlägget deras, men ja, istället för att blocka ut till inkast eller till hörna så råkar studs via hans fot perfekt in rakt mot första stolpen som vår målvakt inte faktiskt hade täckt där då. Bollen studsade väl in via stolpen där då, riktigt typiskt. Det var väl enda sättet att kunna bli mål på en sån 0-0-match. Ett inlägg som styrs i eget mål av vår ytterback. Så Ryssland gör 1-0 på tilläggstid där då och firar vilt efter att ha slagit oss och förlorat mot oss i EM-kvalet tidigare. Så det var ju en tung förlust det här. Och ännu ett tungt förlust, eller en tung förlust för oss, ja, ett tungt resultat i den här turneringen. Det var fjärde raka matchen utan att vi gör mål. Tredje förlusten, och det där krysset mot Litauen kändes som också en förlust. Så det var ju nog, här börjar man nog ha riktigt lejdom på den här turneringen. Och samma mat varje dag på hotellet och resultaten går emot och 0 mål gjorde och Ryssland gör mål på något skitmål. Vi hade haft Vitryssland, hela Vitryssland mot oss kände sig och allt möjligt. Så här börjar man ha ganska lejdom.
Det måste vara lite jobbigt när du själv märker att du börjar bli en av de allra mest ordinarie spelarna och en som är given i startelvan. Men när laget samtidigt går trögt, det kan inte vara kul personligen, men såklart tråkigt att laget inte vinner.
Ja, men som sagt, vi hade nu ganska långt ifrån vårt bästa lag på banan här med i turneringen också. Det var många mer erfarna eller kvalitetsmässiga namn som saknades. Så ska man nu vara helt ärlig så tror jag att några av de här spelarna här som var med är väl nog bland de sämsta som någonsin fick spel juniorlandskamper i min årsgång. Och det bidrog väl kanske också till att vi hade så svårt med målskytte i den här turneringen. Men ja, det var ju riktigt jobbigt. Men ja, själv började ju ändå känna mig mer och mer etablerad. Och fast det gick dåligt för laget så gjorde jag ju helt okej i varje match själv. Jag gjorde ganska bra stundtals, men klart det var tungt när det gick dåligt för laget.
Och så kan vi väl säga att ni också slog Kazakstan i den sista placeringsmatchen. Men de var väl ingen riktig värdig motståndare. Det var väl ett riktigt skräpgäng.
Ja, de var nog ännu sämre än Litauen dem, och då fick vi ju äntligen vinna en match. Det blev väl 3-4 till oss, jag minns inte faktiskt nu inte, men jag spelade själv inte den matchen. Det var väl många av oss som hade spelat mycket i turneringen vilades i den matchen, och de flesta av oss vilades hela matchen. Det var väl mer sådana oerfarna, eller mer de som hade fått mindre speltid under turneringen som fick spel den matchen, och är riktigt för att ta en bekväm 3-1-seger mot Kazakstan då, som var ett ganska dåligt motstånd, väldigt dåligt. Och ja, det var ju ändå skönt att avsluta med en vinst, fast man nu själv inte fick spel i den här matchen. Men ja, en sak med den här matchen var väl att man, ja, det var ju många som hade blivit skadade eller fallit bort under turneringen också, inte bara inför eller så, utan det var många som var skadade och inte riktigt i skick för att spela här mot slutet. Och bland annat var väl vår ena målvakt skadad, så vi hade bara en målvakt med till den här matchen. Och han stod ju förstås i mål. Så vi som satt på bänken var ju i princip de som skulle ha måste hoppa in. Någon av oss skulle ha måste hoppa in ifall någonting skulle ha hänt vår målvakt där. Och ja, jag såg ju mig själv som den naturliga valen mellan stolparna i, om så skulle ha blivit fallet. Jag håller mig som en ganska bra målvakt för att vara utespelare. Jag är bra på gården och sånt förstås. Kanske inte landslagstränaren hade sett en sån sak, men jag ändå hade ju längden och sånt. Och ja, jag tror att valet skulle ha fallit på mig om vår målvakt skulle ha skadat sig i den matchen. Så man kan ju ändå säga att man typ har varit reservmålvakt för landslaget en gång i tiden.
På sidan om matcherna då, är det någonting mer som inte du har nämnt? Du nämnde lite om att ni fick spaghetti som frukost och att det var samma mat hela tiden. Och en brödlimpa fick ni från kvinnor i folkdräkt, men hann ni se något mer av Minsk och Vitryssland i stort då ni ändå var där i 11 dagar? Har du något att berätta om landet i sig och utanför fotbollen?
Ja, man fick ju se en del när vi körde från hotellet i hallen där. Jag minns att de hade en utomhusplan där bredvid hallen också. Där spelade sig nog ändå fotboll för fulla muggar. Trots att det var uppemot, jag minns inte vad det var, men det var ju rejält på minus och köld. Men de spelade nog där ändå utomhus också på vintern i Minsk. Men annars var det väl nog att det var ganska sådär pampigt och maffigt där inne i centrum. Jag minns en gång var vi mellan några matcher in i ett, eller att vi får till något riktigt enormt köpcentrum. De hade väl allt typ i det köpcentret där, alla möjliga östeuropeiska glamorösa butiker och allt möjligt sånt. De hade till och med en ishall eller rink som man kunde skrinna på dit några i laget för att skrinna mitt i det köpcentret. Och sådana grejer. Och sen, ja, centrala Minsk var nog ganska så det pampigt och så, men kallt som bara var. Brutalt kallt hela vistelsen där januari i Minsk, var nog inte något till lek med inte. Och så inte. Men sen när man nu började komma utanför de här centrala delarna av Minsk, så kunde det nog vara ganska nedgånget också. Så det, förorterna såg nog ganska så det tjaskiga, sovjetaktiga ut. Vitryska förorter såg nog inte ut som ett ställe man kanske, så det jättegärna skulle vistas i under en längre tid. Det var nog grått och betong och rått och brutalt på något sätt kände sig.
Om vi säger så här, finns det någon ort eller plats du kommer på nu som du skulle rekommendera någon eller varna någon för att åka till som är sämre än Vitryssland i januari?
Nej, no, inte finns det väl någon sån, inte i alla fall inte någonstans där jag själv har varit i alla fall. Ja, det krävs väl att man ska vara en viss typ av människa för att man ska njuta eller få någonting ut av att vara till Minsk i januari. Men, ja, man fick ju nog som jag var in på lite lejdom på det stället, men jag hade ju förstås hotellmaten och resultaten hur jag gick i turneringen med till gör också, men jag minns speciellt maten, vi fick ju så lejdom på den till slut och därefter turneringen, eftersom att vi hamnade och spelade de här dåliga matcherna så, eller oglamorösa B-slutspelet typ, så hamnade vi ju vänt där typ 2 dagar innan vi fick res hem, så ena dagen var väl vårt program typ kort och gott bara att gå till McDonald's och äta. Så vi fick ju gå igenom lite andra delar av stan som vi inte hade varit på där då. Får vi och äta hamburgare till McDonald's där då, för vi hade så lejdom på den maten och hade ändå inte några matcher kvar. Så det var vårt officiella program med en av de 2 dagarna att traska iväg till McDonald's.
Minns du för övrigt vem som vann den här turneringen då?
Ja, jag minns vi var kolla på, det var väl finalen mellan Israel och Ukraina. Så det var en lite speciell final, man hade tänkt kanske att Belgien skulle gå till final, men Ukraina vann den finalen trots att Israel tyckte jag var laget som spelade bättre. Israel såg faktiskt ut att ha någonting på gång och spela jättebra fotboll, men Ukraina var sega och lyckades vinna den matchen, så det var de som tog hem den här turneringen, men Israel såg faktiskt ut som kanske turneringens bästa lag där då. Något överraskande, men vem vet, så har Israel nå på gång här i framtiden då.
Okej, men ja, Vitryssland lyckades alltså inte vinna turneringen fast du misstänker att de hade försökt göra allt de kunde för att påverka motståndarna genom att erbjuda fel typ av lunch inför matchen och sånt, men Vitryssland är väl landslaget, fotbollen där är väl inte så att man har jättebra koll på det. Jag kollar faktiskt upp spelarna som är de som har spelat 10 mest landskamper för vitryska landslaget någonsin. Jag kunde faktiskt bara en på den listan. Det är väl för att man inte kanske följer ryska ligan så mycket, för många spelare, bra spelare där är från Vitryssland också, sådana som gedigna landslagsspelare, men är väl egentligen bara en spelare man tänker på från Vitryssland. Och jag antar att du känner till honom också. Och ja, du tänker kanske på samma som jag.
Ja, jag antar att det är Alexander Chleb, eller hur man uttalar, som du syftar på.
Ja, helt rätt. Och ja, jag kollar upp Alexander Gleb, eller Leb, eller hur man uttalar honom. Så tänkte jag skulle dra ett kort litet quiz här åt dig med några frågor. Nämn 3 klubbar som Alexander Leb har spelat i.
Då bockar vi ju av Barcelona och Arsenal direkt. Och så får jag fundera lite vidare. Ja, nu måste jag spela någonstans i Vitryssland då förstås. Jag drar till med Bate Borisov.
Ja, han har spelat i Bate Borisov. Och vet du hur många gånger han har spelat för deras A-lag? Han har varit där i flera säsonger. Och är faktiskt många säsonger.
Ja, nu drar väl till med 4 stycken då du säger att det är många.
Han har faktiskt varit där hela 5 gånger. Och då räknar jag inte ens in junioråren. Men sen han tog steget upp till A-lagsfotboll han återvänt dit flera gånger, varit i Turkiet emellanåt där på ålderns höst också, men alltid tillbaka till Bate Borisov och sånt. Men jag var i Stuttgart han slog igenom innan han gjorde 3 bra säsonger i Arsenal, där han var på riktigt en bra spelare och satt, ja, man får väl säga att han satt vitryska fotbollen på kartan under de åren, men sen gick han ju till Barca, blev inte lika bra där, men spelade en säsong där och även om han bara var en säsong där så vann han ju trippeln ändå 2009 och gjorde, han bidrog ändå och gjorde flera matcher där och så, men sen var han faktiskt tillbaks på olika lånesessurer tillbaks till Stuttgart och sen var han på lån igen till England till Birmingham och då vann han faktiskt ligacupen mot Arsenal 2011, även om inte han spelade finalen, men i den finalen gjorde Nikola Sigic 1 mål för Birmingham, men vet du vem som gjorde avgörande 2-1-målet för Birmingham när man slog Arsenal då? Det var också en annan spelare som var på lån.
känns som någon man kommer kunna kom på när du säger det, men vad är här i Rednaps Birmingham det här, så kan det ha varit Nico Crunchar eller någon. Jag kommer inte på något bättre alternativ här, så jag drömmer till med Nico Crunchar. Jag vet inte om han har varit där eller kommer inte på nu, men
då tänker du på Harry Rednaps Portsmouth. Det här var Alex McLeish Birmingham och det var ett riktigt, jag vet inte vad man ska säga, men ett stenhårt lag. Den jag sökt var Obafemi Martins. Jo, 2 mål på 6 matcher som lånespelare i Birmingham. Precis som Leb vann han ligacupen då han var på lån i Birmingham. Men det finns så sjuka profiler här som, jag nämnde ju Nikola Sigic, men på mittfältet de har ju Lee Boyer och Barry Ferguson där, 2 riktiga råskinn. Craig Gardner och Sebastian Larsson. Liam Richwell är där och Stephen Carr är där som gammal avdankad ytterback. Kevin Phillips är på bänken. Enda titeln han tar i karriären är i Birmingham. Ligacupen är otroligt när man tänker efter. Shambo Sejour var ju där. Men var Obafemi Martins som avgjorde ligacupfinalen. Och det var också en titel som Alexander Leb vann i England. Han vann ju i Barcelona som sagt trippeln annars. Men ja, han är också, han är väl den vitryss som vi de flesta förknippar med fotbollen där. Men vi har ju också pratat om Georgi Kondratjev. Då vi pratade om utländska profiler i finsk fotboll. Han som var i Kaskö som numera är landslagstränare i Vitryssland eller Belarus. Så är ju också en profil i sig. Men på tal om Bate Borisov. De är ju laget som har vunnit mest titlar där. 15 stycken. Och så har vi ju Dynamo Minsk som har vunnit ligan 7 gånger, men de vann ju också en gång när det var Sovjetunionen, så de har ju varit stora förr i tiden också de, men nu är det Bate Borisov som dominerar. Men sjukt nog så var ju Diego Maradona också in och snurra i Vitryssland i Dynamo Brest som någon hedersordförande någon gång. Var väl någon, han red väl in eller åkt in med någon pansarvagn eller någon motor, sån där militärfordon in dit, och det är väl nog bara en PR-kupp eller grej att få medialt fokus, men Maradona var där 2018 faktiskt någon hedersordförande i Dynamo Brest, och är väl ingen som känner Dynamo Brest förutom den grejen. Och så har vi ju faktiskt ännu ett minne med Vitryssland som jag nästan hade glömt bort. Det var, jag var i militären när Liverpool kvalat i Europa League 2012-13, och då kvalade man mot FC Gomel. Ja, märkligt gäng. Men Liverpool slog ut dem och gick till Europa League efter att ha vunnit 1-0 borta genom Stuart Downings mål och 3-0 hemma efter att Steven Gerrard, Glenn Johnson och Fabio Borini hittade mål.
Ja, finnar som vi har haft i Vitryssland har vi ju åtminstone Pyry Soiri som kommer upp i huvud här. Han var ju en vända till något vitrysk lag, jag minns inte ens vilken klubb det var, men började ju vara 8 år sedan, jag minns inte. Oklart om det blev lyckat eller inte, han flyttade väl till danska SBR därifrån åtminstone.
Ja, men du och dina lagkamrater där i U17-laget 2018 är väl nog få av såna man känner, tänkte jag säga, med människor i världen överlag som inte är från Vitryssland, som har varit i Vitryssland i januari. För det är nog, ja, det var fotbollen som tog dig. Det är ju dina lagkamrater dit, men jag tror nog ingen frivilligt skulle ha satt sig på ett plan till Vitryssland i januari.
Nej, det var nog tuffa dagar, tuffa tider. Ett kallt Minsk det den. Ja, summerar man nu så blev det väl en tung turnering, både dålig resultatmässigt och jobbig sådär annat, eller kanske därför det var så jobbigt, men ja. Själv gick ju ändå helt okej, alltså jag mindes att det skulle ha gått lite sämre än vad det faktiskt gjorde, men när jag nu har kollat igenom de här matcherna i efterhand på YouTube så blev jag nu ändå nästan lite överraskad, alltså jag visste ju att jag vet väl att jag alltid har varit bra på att öppna spelet och spel med boll och sånt, men ja, det var ganska som, alltså jag står verkligen ut tycker jag, som att jag gör en del sjuka passningar och sånt som man nu inte ser alla där från en mittbacken. Så ganska speciellt alltså. Jag minns att det gick dåligt, men det var väl kanske egentligen resultaten som gjorde att jag mindes, men det gick väl helt okej ändå. För egen del och jag började bli etablerad här då i landslaget efter att inte ens ha varit där ett halvår före. Så det var bara att blicka framåt mot andra delen av EM-kvalet på Madeira då, som vi avhandlar i nästa avsnitt i den här serien. Och jag fick väl försöka jobba på mina defensiva svagheter då, som mittback behöver man ändå vara bra defensivt också. Det var väl min svaghet då, eller märktes att jag inte var mittback i grunden. Så syntes väl att jag var en ganska så modern mittback som är bra på spelet men har vissa svagheter defensivt. Ja. Som sagt, fick försöka jobba på de bitarna inför EM-kvalet då eller på Madeira som kommer i nästa avsnitt i den här landskapsserien.
Jep, och det blir väl sista delen i den här lilla poddserien som vi kör separat med våra vanliga avsnitt. Och när det avsnittet kommer så vet vi inte ännu idag, men det kommer framöver oavsett. Så vi tackar väl för detta avsnitt och säger på återhörande.